Det här är P1, Sveriges Radio.
Rätt eller fel av Sveriges Radio att sätta blomsterkrans på Anders Tegnell mitt under pågående pandemi?
En högt uppsatt tjänsteman mitt i en kris kan skriva sin egen historia.
Om jakten på en påstådd kinesisk kobra i Uppsala.
Ja, det var ju generellt frågetecken. Hur vet man det?
Gjorde medier en höna av en fjäder? Och hör SVTs Bo Göran Bodin om dubbelspelet i arbetet med dokumentärserien Att rädda ett barn. Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkomna till Medierna. Erik Petersson har ju tagit en välbehövlig semester och medan han kör lite mediedetox är det istället jag, Freddy Rammel, som tar hand om programledarmicken här i några veckor framåt. Och vi ska börja veckans Medierna med Sveriges Radios just nu i särklass mest lyssnade program, Sommar i P1, som ju drog igång för exakt en vecka sedan. Först ut var klimataktivisten Greta Thunberg. Och det skulle under veckan visa sig vara ett riktigt lyckat och publikfriande val. Premiären slog rekord med över 1 miljon lyssningar. Och i onsdags så var det dags för statsepidemiolog Anders Tegnell.
En man som de senaste månaderna har gått från att vara en helt okänd statstjänsteman till en av Sveriges mest bekanta ansikten.
Kort efter att sommarvärdarna presenterades den 11 juni fick Sveriges Radio kritik. Ska en makthavare på den unika position Tegnell har just nu verkligen erbjudas den här plattformen mitt under brinnande kris?
Jag tycker inte det.
En av dem som kritiserade beslutet redan när listan över årets sommarvärdar presenterades, det var Karin Olsson, kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen.
Jag tycker att det är som att man skulle låtit en högt uppsatt berörd tjänsteman sommarprata liksom, medan man fortfarande drar upp människor i havet efter Estonias förlisning eller när man fortfarande evakuerar människor ur de brinnande skogarna i Västmanland.
På Sommar i P1s redaktion har coronavåren gjort att man behövt bryta traditioner. Till exempel har den klassiska samlingen, gruppfotot med alla värdar i blomsterkransar, ställts in. Istället har man fått spela in filmer med alla enskilt, berättar Sommars mångåriga chef Bibi Rödö.
Det gick på något mirakulöst sätt. Så på 4 veckor så satte vi ihop detta program med 58 värdar och Anders Tegnell var den jag började med.
För Bibi Rödö var valet att låta Tegnell sommarprata självklart.
Den här våren och försommaren har ju präglats av virus och oro. Anders Tegnell är Sveriges statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Han har varit myndighetens företrädare som varit ansiktet utåt på alla deras dagliga presskonferenser. Han är en ny bekantskap för många av oss. För oss var det självklart. Man vill veta vem är denna person. Vad har han för bakgrund? Vilka yrkeserfarenheter har han? Vad gör en epidemiolog?
Frågan till Anders Tegnell kom från sommarredaktionen i slutet på mars. Det var en tid när Sveriges coronakurva fortfarande följde Danmarks och när dödstalen låg på ett par 300. Nu är dödstalen istället över 5000 och debatten om huruvida Sverige gjort rätt eller fel är mer levande än någonsin. När Expressens Karin Olsson lyssnade på sommarpratet i onsdags blev hon stärkt i sin kritik. Timingen är det stora problemet och att Sommar i P1 inte är ett forum för kritiska motfrågor. Här ställs ju faktiskt inga frågor överhuvudtaget.
Jag hade gärna hört Anders Tegnell nästa sommar eller om 2 år. Med i backspegeln ge sin syn på den här dramatiska tiden. Men de makthavare som i detta läge ska få kritiska frågor ansvarsutkrävas, de kanske inte ska erbjudas 90 minuter med en blomsterkrans i håret. Jag menar, P1 i sommar brukar undvika att ha partiledare ett valår till exempel. Med samma logik borde man undvika att ha Anders Tegnell i år.
Nej.
Bibi Rödö, programchef på Sommar i P1 igen. Hon håller inte med om kritiken.
Nej, jag skulle säga så här att om det är dramatiska personliga berättelser där man har varit med om någonting som är väldigt starkt och omvälvande för dig som person, så brukar jag känna att det är bättre att tala utifrån sina ärr än utifrån sina sår. Men jag känner att Anders Tegnell är en person som redan nu kan ha perspektiv på det han har varit med om och det vi alla går igenom nu i sin yrkesroll.
Anders Tegnell ägnade en stor del av programtiden till att förklara och försvara Sveriges vägval under de senaste månaderna. Dessutom delade han ut en känga till sina kritiker.
Jag ser fram emot mer seriösa utvärderingar av vårt arbete än det som gjorts hittills för att lyfta även andra aspekter.
Han lyckas liksom låta ödmjuk fast han egentligen dömer ut sina kritiker fullständigt. Så att det här blir ett väldigt effektivt sätt för honom att vinna svenskarnas sympati och en enorm PR-seger för Folkhälsomyndigheten.
Parallellt med debatten om det var rätt eller fel att ge Anders Tegnell en egen mikrofon i Sveriges Radio mitt under pågående kris har också en annan bredare debatt återaktualiserats. En spaning som, om man så vill, sätter fingret på en likhet mellan Sommar i P1 och de dagliga presskonferenserna som medier har sänt ut. För det senare är också ett format där medier låtit myndigheten förmedla sig utan tillräckligt kritiska frågor, tycker journalisten Axel Andén. Han skrev om det här i en artikel i Svenska Dagbladet i veckan.
Många journalister såklart sparar ju då sina bästa frågor till när de är själva. Och så är det ju också. Men, och då blir ju presskonferensen lite som tragedy of the common, att vem tar, för det är ju ett medie i sig som då ingen tar ansvar för.
Han är idag chefredaktör på Haparandabladet och skriver om mediefrågor i Svenska Dagbladet. Tidigare i många år har han varit chefredaktör på Medievärlden.
Men samtidigt, jag har i alla fall upplevt att liksom, alltså, de kritiska frågorna, de ställs ju ändå åtminstone någon gång under presskonferensen av någon.
Jo, men de ställs, men så får de inget direkt svar. Och så vandrar frågan vidare. Så var det väldigt ofta. Och då kan man ju göra som den här tyska journalisten, att man fortsätter fråga tills man får ett vettigt svar.
Kan du förklara varför till exempel skolstängningar äger inte rum här och skidanläggningar som var väldigt smittsamma?
Det var ju pikant att det blev en så stor nyhet i svenska medier att det fanns en kritisk journalist på presskonferenserna.
Men att helt dra likhetstecken mellan utsändningarna av presskonferenserna och sommarpratet vill han inte göra. När det gäller Sommar i P1 är han överens med Karin Olsson.
Men då var det ändå en skillnad att det inte ens är något motstånd. Det blir ändå lite mer fel än att det bara är hovsamma journalister.
Han pratar utifrån sig själv visserligen, men han pratar ju också om själva myndigheten och myndighetens val av strategi i förhållande till andra länder, och han bemöter kritik och tar upp brännande frågor utan att ha någon där som ställer, som är liksom kritikernas ombud, så att säga. Kan du inte se något problem med att ge den plattformen till en makthavare mitt under en kris?
Jag tycker han är självkritisk och bemöter kritik på ett bra sätt. Jag tycker det är ett omdömesgillt program.
Bibi Rödö tycker dessutom att Sveriges Radio balanserar upp det här över tid i sommar.
Och som sagt, 28 juli kommer Björn Olsen, som ju då är en av de som varit kritiska till vissa delar av Folkhälsomyndighetens strategi, och IVA-sköterskan Evelin Jakobsson, som då har stor erfarenhet av att jobba med de här patienterna. Så vi får höra olika röster. Dels är vi varje sommarprogram som en helhet, dels är vi sommarsäsonger som en helhet. Och jag tror vi vinner alltid på att lyssna på varandra med ett öppet sinne. Speciellt i den här tiden av polarisering.
Det visar ju bara hur en public service idag inte skiljer sig så mycket från kommersiella medier.
Karin Olsson igen.
Utan att man drivs av samma vilja att nå ut.
Hon tycker att Sommar, särskilt som det görs av public service, borde ha stått över den mediala Tegnell-fixeringen.
Och jag skulle säga att public service i många lägen går väldigt långt för att få uppmärksamhet, få kontrovers, hamna mitt i debattens centrum. Jag tror att Sommarredaktionen tycker nog att hela den här debatten är bingo. De skulle tycka att det var ett misslyckande om inget av deras sommarprat blev kontroversiellt eller omdebatterat.
Ja, det är kanske bara någon på Expressen som tänker de banorna på det sättet. Jag har inte haft den tanken i mitt huvud överhuvudtaget. Klickjakt är mig väldigt främmande. Jag jobbar på ett helt annat sätt med Sommar.
Det sa Bibi Röde, programchef på Sommar i P1. Det finns situationer när man måste dölja sina avsikter som journalist för att få tillgång till viktiga personer och miljöer. När det är det enda sättet för att avslöja missförhållanden och problem. Men att inte vara helt transparent mot intervjupersoner är samtidigt en etiskt utmanande journalistisk metod som kräver särskilda etiska överväganden. SVT:s dokumentärserie Att rädda ett barn har hyllats. Ett mästerverk, skriver Svenska Dagbladet. Men samtidigt menar Dagens Nyheters prisade kulturjournalist Matilda Voss Gustafsson att dokumentären bygger på oetiska intervjuer.
Mamma brukar säga att det finns pedofilnätverk. Hur mycket hon har på fötterna för det, det kan jag inte alls bedöma. Men det kan mycket väl vara så. Jag har ingen kunskap om det alls. Jag har aldrig stött på det.
Organisationen BRY, som står i centrum i dokumentären, hörde av sig till SVT med vädjan om hjälp i en vårdnadstvist. Men SVT upptäcker under arbetet att det inte är socialtjänsten som ska hårdgranskas, utan BRY själva. Vilka etiska avvägningar gjorde SVT när de under lång tid fortsatte följa organisationen på nära håll, utan att förrän precis i slutet låta den kritiska vinkeln märkas? Borde SVTs grävreporter Bo Göran Bodin informerat BRY om att de granskades?
Nej, jag insåg ju då att det här är ju en ny slags makthavare som piskar upp stämningar på nätet för hundratusentals människor. De når ju fler människor än de stora regionala tidningar gör på nätet. Då är ju det här en makthavare som vi anser att det är legitimt att granska de här personerna. Och i det läget så liksom, det här är inga medieovana personer, flera av de här personerna heller.
Mamman som förlorat vårdnaden har rymt med 8-åringen.
Men Matilda Foss Gustafsson skriver att de hade smält dörren i ansiktet på dig om de hade vetat att de var föremål för granskning.
Ja, men det här är ju någonting som, jag vet inte om du känner igen det här, men som journalist idag, och det här är ju ett läge som förvärras varje år för år, är ju att det blir personer som ska granskas blir allt mer otillgängliga. Många ställer bara upp på intervjuer om det är exakt den bild de vill förmedla som kommer fram. I annat fall så vill de inte vara med. Så det här innebär ju att vi liksom på olika sätt måste förhålla oss till det här.
Men skulle du säga att du valraffade i det här fallet?
Nej, men eftersom de visste att jag var journalist på Sveriges Television från allra första kontakten. Jag har aldrig, så att säga, haft liksom någon privat kontakt med dem, utan jag har ju agerat i egenskap av journalist. Allting de har sagt i kamera har ju de vetat om att vi spelar in för att sända i tv. Så att det har ju varit liksom en öppen tv-reporter i alla fall.
Hon beskrev ett fall där socialtjänsten misslyckats att skydda ett barn. Hon vädjade om hjälp.
Men om jag hade varit BRY och fått dig på kroken och varit i deras situation, då hade jag varit ganska glad att du skulle förmedla min bild, så att säga. Eller BRYs bild.
Nej, men jag tänker att för oss som journalister så handlar det väl om att liksom skapa en kontakt. Att få människor att vilja prata med oss. Det gör man ju inte genom att liksom skicka mejl och skälla ut folk eller sitta och debattera med dem. Jag menar, det är väl samma sak när du kontaktar mig nu. Du skriver ju inte så här att du ska stå till svars för det här och det här, utan det handlar ju om någonting annat liksom. Att du vill ju veta hur min syn på den här filmen, men du skickar ju liksom inte argumenterande frågor det första du gör, utan du vill väl höra vad jag har att säga.
När i processen ska man berätta för de medverkande hur det ligger till?
Ja, det är väl det svåra helt enkelt. Nej, men vi ansåg ju liksom att det var viktigare att liksom kunna följa vad den här organisationen gör, som vi anser är viktiga makthavare som på något sätt säger någonting om vår tid. Att det var en organisation som var värd att granska tycker vi att det framstår som ganska självklart. Och i det läget när de vill dessutom bli liksom filmade utav SVT, så är det ett bra möjlighet för oss att följa dem.
Det här ska bli mitt sista möte med Agneta.
När du gör den sista ansvarsintervjun med ordföranden i BRI, är det förstå hon fattar att du kanske inte är positiv inställd till vad hon anser är en rättvis kamp?
Vi har haft några gånger tidigare där hon har tyckt att jag har ställt konstiga frågor, men det är väl framförallt i det där tillfället som hon fullt ut förstår.
Det sa SVT:s grävreporter Bo Göran Bodin till Tonchi Pertsan. Nu blir det medienyheter från veckan som gått.
Omkring 1 miljon hushåll i Storstockholm är vana vid att kunna läsa 2 gratistidningar. Men nu slås rivalerna Mitt i och Direktpress ihop när Direktpress köper upp Mitt i och ett nytt investmentbolag går in med pengar. Vad sammanslagningen i praktiken kommer betyda för gratistidningsläsarna i Stockholm och om det nu framöver bara blir en tidning i brevlådan, det är oklart än så länge. Men organisationerna ska nu i alla fall slås ihop och hårda rationaliseringar är att vänta, skriver Dagens Media. Praktfiasko kallar kritiker Discoverys sändningar av Allsvenskan i sin streamingtjänst Dplay. Bild utan ljud eller ljud utan bild och en sida som ständigt kraschar är sånt som har drabbat tittare. Konsumentverket menar att tittare kan kräva kompensation, något som Dplay och Discovery också öppnar för, skriver Aftonbladet. Det var en stor nyhet tidigare i år när Discovery meddelade att de flesta allsvenska matcher bara skulle sändas i deras streamingtjänst. Rekordsumman 540 miljoner kronor per år betalar Discovery för fotbollsrättigheterna som bolaget har säkrade till 2025.
They have a shield. They can do what they want. They have a shield. They're not going to have that shield.
Efter den senaste tidens allt mer ansträngda relation mellan Donald Trump och de amerikanska techjättarna överväger nu presidentens stab alternativa vägar för kommunikation med väljarna. Det här skriver Wall Street Journal med hänvisning till källor och här i Sverige har det i Digital rapporterat om saken. Vi har tidigare berättat om Twitters drag att flagga och faktagranska inlägg av presidenten och efter det har Facebook tagit bort Trump-annonser. Den ännu ganska okända plattformen Parler, som marknadsför sig själv som en free speech-app, nämns som ett alternativ staben nu tittar på, liksom alternativet att bygga upp något helt eget.
Och nu tycker jag väldigt mycket om ormar, så jag är väldigt nyfiken på vad det var för orm. Men jag tror inte vi fick reda på det. Hittar de någonsin den?
Ni är nog många som sett den flimra förbi. Och bor ni i Uppsala trakten har ni nog garanterat gjort det. Jag pratar om nyheten om en förrymd orm i en matbutik. En orm som ska ha slingrat sig ut ur ett paket från Kina. Kanske rent av en kinesisk giftkobra, har medier rapporterat.
UNT har ju skrivit en hel del om det. Det har de gjort. Ja, de visste ju inte mycket liksom om, ja, om de var ormen var eller någonting. Liksom.
Men om man synar den här nyheten lite närmare i sömmarna är det rätt mycket som bygger på antaganden. Och vartefter tonades det hela ner mer och mer.
Och de hittade aldrig på en heller.
En fråga som infinner sig är vad som händer med grundläggande kritiska frågor, såsom hur vet vi det här och kan det ha gått till på något annat sätt? När en perfekt sommarstory dyker upp på den mediala radarn. Alexandra Sannemalm är reporter.
Det är onsdagen den 10 juni. I matbutiken Nelins håller personal på att packa upp paket i butiken när en anställd plötsligt ser en orm. Det här blir början på en ormjakt som kommer engagera både lokala och rikstäckande medier.
Hallå!
Hej!
Det är här i Uppsala som allting börjar.
Om jag förstått rätt så var SVT Uppsala allra först med att det fanns en orm i en lokal i Uppsala.
Matilda Andersson är en av tre nyhetschefer på Uppsala Nya Tidning.
Och därefter så fick vi egna källor som bekräftade den uppgiften. Och sen flera av varandra oberoende källor som också berättade vilken lokal det rörde sig om. Att det var den här matvarubutiken.
Den första rapporteringen handlar om hur en butiksanställd ser en orm ringla ut ur ett paket. Ett paket som skickats från Kina. Butiken ringer in en ormsanerare. Och han kommer att bli en intervjuperson som medierna återvänder till. Här ur P4 Uppland.
I det här fallet så kan jag bara tänka på ett sätt. Och det är ju att se till att säkra att ingen kommer till skada, inte jag heller.
I vanliga fall brukar Thomas Thunmark hitta en bra plats att släppa ut de infångade ormarna på. Men nu rör det sig inte om till exempel en snok som annars, utan en potentiellt farlig orm, och läget blir därför ett annat.
Uppgifterna som läggs fram i media är att en butiksanställd har sett en mörk orm, kanske svart, och runt 30-40 cm lång. Baserat på personalens uppgifter drar ormsaneraren slutsatser om vad det kan handla om för typ av orm. Han intervjuas i SVT Uppsala.
Det skulle kunna vara allt ifrån helt ofarliga snokar till en av de vanligaste som finns i Kina då, som heter kinesisk kobra. Så att det är lite som ett detektivarbete här.
Vi har ju haft ett otroligt stort intresse hos våra läsare.
Vi hör Matilda Andersson på Uppsala Nya Tidning igen.
Det är ju en exceptionell sak. Det är inte jätteofta som en matbutik bommar igen vissa delar på grund av att de har vad som kanske är en utländsk orm på besök.
TT plockar upp nyheten. Rubriken lyder: orm från Kina på rymmen kan vara giftig. I texten hänvisar de till Uppsala Nya Tidning. Viktor Olsson är redaktionschef på TT.
Det är inte varje dag någon stänger ner en butik av oro för en orm som har smittit. För det var varit några rara text, tyckte vi.
Gjorde ni några egna kollar på det här?
Nej, det gjorde vi inte. Det här är ju en typ av notis, ett klipp från Uppsala Nya Tidning som är ett medium som vi anser att lita på. Så vi klippte deras nyhet helt enkelt.
Fler riksmedier gör egna publiceringar.
Den anlände i ett paket ifrån Kina. När personalen öppnade paketet så hittade man alltså en orm som slingrar sig ur.
Man tror att det kan vara en kinesisk kobra. Den ska vara ungefär 3 decimeter lång, svart och ganska liten. Vad säger du? Vad tror du?
Ja, om det är en kinesisk kobra, det är en unge som har fallit. Det är ganska ungt, för det kan bli 1,5 meter.
Visste de att det faktiskt är en giftig orm, eller eventuellt potentiellt giftig orm ska vi säga, som är lös här i butiken?
För SVT Uppsala berättar ormsaneraren att han har blivit nedringd av media. Till och med finsk media vill veta om ormen.
När jag tittar runt här så är det lite åt ormmarker till då.
Det är ganska mycket högt gräs precis bakom affären här där vi står.
Så ormen blev en riksnyhet. Och det har också blivit en sanning på sina håll att det är en orm från Kina som är lös. Men vad händer om vi börjar skrapa på den här historien? Hur många såg faktiskt ormen krypa ut ur lådan? Och vilka belägg finns det för att det är en kinesisk kobra? Efter flera dagars intensiv medierapportering börjar frågetecken hopa sig. Lådan som ormen hittats i har i själva verket legat öppnad i flera timmar.
Ormen kan alltså mycket väl ha krypit ner i lådan inne i butiken. Enligt butiken som jag har pratat med har det skett ett missförstånd i kommunikationen. Det kan lika gärna handla om en svensk snok eller huggorm. Och det tycks röra sig om en person som har sett ormen.
Ja, det var ju generellt frågetecken. Vi fick ju inte in någon formell anmälan. Vi hade ingen händelserapport.
Jonas Eronen är presstalesperson på Uppsala polisen.
Det var ju lite speciell situation. Om det nu var så att den här ormen hade kommit från, som man sa då, från Kina. Och det är också ett frågetecken. Hur vet man det?
Ja, nu ska jag säga. Ormen rymde sträck eftersöks i mataffär. Och så ingressen. Ormen kom till Uppsala i ett paket från Kina. Sen smet den ut på livsmedelsbutiken Nelins i Librobäck. Och sen är första stycket att det kan röra sig om en kinesisk kobra enligt saneraren Thomas Thunmark, som kallats in för att hjälpa till att fånga in den.
Men är inte det i ingressen där bara att fastslå att det handlar om en kinesisk orm?
Nej, alltså vi skriver ju inte att det är en. Vi slår inte fast att det är en kinesisk orm i ingressen.
Du tycker inte det?
Nej, jag tycker att den kom i ett paket från Kina, men att vi slår fast att det är en kinesisk orm, nej, det tycker jag faktiskt inte. Vi har ju pratat med andra ormexperter också, men de har ju inte varit på plats i butiken. Så.
Och han själv då, har han sett den här ormen?
Inte vad jag vet.
Har ni ställt frågan?
Ja, det har vi ju. Det tror jag givet att vi har. Det har vi ju gjort löpande, om han har sett den, om han har fått in den, om han har hört den. Vilket vi har rapporterat om löpande, och han har ju inte sett den.
Och hur vågar man då som liksom lokalmedia lita på de uppgifterna om uppgiftslämnaren faktiskt inte har sett ormen?
Som sagt, vi har varit transparenta med att det är hans ord och hans spekulationer.
Även vi på medierna har pratat med ormsaneraren och bett om en intervju. Men han vill inte medverka. När vi smsar och frågar om han har sett ormen svarar han inte.
Och vid klockan 12 på onsdagen kommer han hålla en presskonferens, kanske med ny information om hur det gått i ormjakten.
Efter en veckas hårdbevakad ormjakt kallar ormsaneraren till en presskonferens. Samma dag intervjuas Skansen Jonas i P4 Uppland.
Och sen har det varit spekulationer, hörde jag från mina kollegor på Världsnaturfonden, att det skulle vara en kinesisk kobra. Men att det är den sannolikheten är praktiskt taget noll.
Det står ju då orm från Kina, och sen så vet ingen egentligen vad det är för orm. Är det att dra stort på någonting som sen kanske inte visar sig vara så spektakulärt?
Alltså det finns ju inget mindre format vi har än det här, så man kan inte säga att vi har dragit stort på det.
Vi hör Viktor Olsson på TT igen.
Och jag tror storyn hade varit lika skrivad oavsett ormens utgångspunkt eller ursprung.
Ja, det är ju vad heter det, att jag först fick någon paket från Kina. Och trodde att det var en kobra. Men sen visade det sig att om det var en snok då. De hittade aldrig på den.
När jag är vid butiken har det gått 2 veckor sedan nyheten om ormen först kom.
Man skriver, som vanligt så skriver man ju upp det väldigt stort då. Och det, inte vet jag. Så jag har någonting att skriva om.
Jaha, du menar om ormen där? Den kunde vara från Kina, den kunde vara giftig, eller också var det bara en vanlig snok eller vad som helst. Och jag har ingen aning om vem som har sett den eller liksom var det här ryktet kommer ifrån.
Hur ormen hamnade i butiken är fortfarande oklart. Likaså vilken typ av orm det är. För visst, det kan såklart vara en kinesisk kobra. Men eftersom att ormen ännu inte återfunnen vet man inte det. Matilda Andersson på Uppsala Nya Tidning igen.
Men har man ställt tillräckligt många kritiska frågor i det här fallet, tycker du?
Ja, det tycker jag. Vi har varit otroligt transparenta mot våra läsare under hela händelserapporteringen. De har verkligen fått följa händelseutvecklingen transparent.
Reporter i Uppsala var Alexandra Sannemalm. Fenomenet Hemnet-journalistik har vi uppmärksammat förr här i medierna. Ni vet, när bilder i mäklarannonser tillsammans med säljtexten med kanske inte alltid så jättestor arbetsinsats från redaktionens sida
knådas om och paketeras till en klickvänlig artikel. Särskilt när den som köper eller säljer huset är kändis tycks bostadsannonsinnehåll vara oemotståndligt stoff. Nyligen uppmärksammades Camilla Läckbergs bostadsannons på just det här sättet. Både försäljningen av hennes lyxiga landställe och köpet av en flådig grosshandlarvilla togs upp av flera medier.
Karl-Johan.
Men frågan är om inte Norrtälje Tidning, när de fick nys om det här, blev lite väl uppspelta över mäklarfirmans bildmaterial.
Karl Djurborg, chefredaktör Norrtälje Tidning.
Hej.
Hej. Du, jag måste börja med att fråga, slutet av juni, hur är läget på Norrtälje Tidning? Har ni någon sommartorka som har slagit till eller händer det grejer?
Det händer alltid grejer. Vi har ju en kommun som tredubblas när det kommer till befolkning. Så det är 180 000 mot lite över 60 som bor i normala fall. Så att, det finns väldigt mycket att bevaka. Det finns väldigt mycket att göra.
Ja, men härligt. Och en sak som ni har skrivit om nu nyligen, det är ju Camilla Läckbergs landställe som hon sålde för 25 miljoner var det väl det låg ute för. När ni puffar för det här då skriver ni NTs exklusiva bild extra inifrån Stjärnans lyxvilla.
Mm.
Men hur exklusivt är det egentligen när det är mäklarbilder som ligger ett klick bort i en bostadsannons?
Ja, vi försöker berätta om viktiga frågor som berör och sommargästerna generellt där kända personer och mindre kända personer går in. Det är viktiga för oss att bevaka. Sen fick vi relativt tidigt loss flera bilder från den här försäljningen och var liksom glada och uppspelta för våra läsare skull. Och vi valde den här captionen, den här puffen. Den kanske inte var klockren. Och den är ju uppdaterad. Men vi valde att göra så för att vi tyckte det var en kul och bra story att puffa på det sättet.
Av artikeln framgår att varken Camilla Läckberg, hennes PR-team eller mäklaren vill uttala sig. Samma bilder som Norrtälje Tidning hade fanns också hos kvällstidningarna. Och Aftonbladet, de var till och med en dag före. Och redaktionernas tangentbord hann knappt svalna innan det var dags igen och medier skrev om grosshandlarvillan som Läckberg köpt istället för sitt landställe. Här är exklusiva bilderna på nya huset, skrev till exempel Expressens Leva och Bo. Men i just deras fall kan man nog faktiskt argumentera för att det var någorlunda exklusivt. Leva och Bo hade fått tillåtelse från mäklarfirman att publicera bilderna, medan andra medier bara haft bilden Läckberg själv instagrammat. Karl Djurborg, Norrtälje Tidning igen.
Det finns ju en aspekt till här hos er, och det är ju att om jag då lockas av den här paketeringen och klickar, då möts jag av Mittmedias betalvägg. Jag ska alltså betala för att se de här bilderna. Och när jag betalar då så får jag ju se att det här är ju bilderna då som finns dels i andra medier men dels att det är mäklarbilderna. Inte det att faktiskt lura folk att betala.
Tycker jag, alltså, vi har en strategi som bygger på att vi har plusslåst material och fullföljer den strategin och gör ett urval där vi paketerar våra stories på det sättet. Så det är det jag har svara på den frågan. Jag tycker inte att vi lurar någon.
Just det. Men om jag tänker att om man i det man som icke-betalande kund får se är att här finns det exklusiva bilder. Norrtälje Tidnings exklusiva bilder. Mm. Och sen betalar jag för att få se de här bilderna. Och då är det inte Norrtälje Tidnings exklusiva bilder.
Nej, men som jag sa så fick vi loss bilderna i tidigt skede och valde att paketera på det sättet. Det är kanske inte optimalt att uttrycka oss på det sätt som vi gjorde. Men som sagt, vi var väldigt glada för att läsa skulle kunna presentera det på det sättet när vi gjorde det. Och valde där och då att göra det aktiva valet, att paketera på det sättet.
Och ja, efter att vår reporter Therese Rosenvinge kontaktade Norrtälje Tidnings Karl Djurborg så gjordes alltså en uppdatering. Nu marknadsförs artikeln bara som bild extra. Och med det är medierna slut för idag. Producent var Therese Rosenvinge, ljudet sköttes av Elin Rosenberg och jag heter Freddy Rammel. Har ni tips till oss? Skicka dem gärna till medierna@sverigesradio.se. Trevlig helg!
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.